Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkomna till Sparmakarpodden.
Välkomna allihopa.
Du som är ny eller gammal trogen lyssnare.
Precis, alla är välkomna. Även du, älskling.
Tack, detsamma.
Ja, tack.
Det här är avsnitt 32.
Mm.
Hur är det med dig?
Det är kanon. Det är som sagt avsnitt 32. 32 veckor in i podden och det känns som att vi har gjort det här ett par gånger nu.
Mm, mm.
Hur mår du?
Jag mår bara bra.
Ja.
Vi har, jag tror att i rummet bredvid här så sitter nog vårt största fan just nu.
Det är din mor som är på besök.
I sitt egna hem.
Det känns konstigt att hon är besök hos oss i sitt eget hem.
Mm.
Men det är kul.
Men det är roligt.
Det är skitroligt.
Mm. Men det slog mig att nu när vi har hållit på ett tag.
Ja.
Att det har liksom trillat in lite fler lyssnare.
Mm.
En del har inte varit med från start. En del har inte lyssnat på våra första avsnitt. Och kanske väljer lite utifrån vad som lockar att lyssna på.
Mm.
Men vilka är sparmakarna? För de som inte vet, tänker jag.
Ja, precis. För vissa kanske inte har lyssnat på det första avsnittet till exempel. Där vi pratar om projektsparmakarna.
Mm.
Men ska vi recapa lite innan vi drar igång det avsnittet om bara vad vi tänker.
Mm. Vad står vi för? Och
ja,
vad är idén bakom att vi sitter här?
Precis.
Det jag tänker när jag tänker på oss som sparmakarna.
Ja.
Det är att vi främst har passion för det vi snackar om.
Absolut.
Vi är inga experter.
Nej, det är vi inte. Och vi får vara tydliga med det mot många. Att vi är inga experter. Vi talar om hur vi gör.
Mm.
Och så får folk gilla det eller så gillar man inte det.
Mm.
Typ så. Vi är liksom inga ekonomer. Vi är inte utbildade inom något aktier, ekonomi, bla bla bla. Vi är typ bara brinner för det här ämnet och tycker det är skitroligt.
Mm.
Och har lärt oss på vägen och lärt oss saker varje dag.
Det jag skulle vilja tänka är att våra lyssnare kan se oss som en polare som är över på middag.
Mm.
Det är att man sitter och snackar och man pratar med varandra om ja, men, sina egna erfarenheter eller hur man gör. Och, ja, men, i detta fallet liksom, att man har mycket snack kring ekonomi.
Mm.
Där man blir inspirerad av varandra.
Ja, ja men precis det här. Lite så här. Ja, men du, Anders, du handlar ju lite på börsen och sådär. Kan inte vi bolla lite saker? Typ den polen.
Typ den polen. Ja.
Det är sparmakarna.
Det är sparmakarna.
Polare. Allas middagspolare.
Allas middagspolare. och därför missar vi saker.
Definitivt.
Är vi inte 100 på någonting så försöker vi liksom ändå säga det.
Men ja.
Det är också, vi vill dela med oss av allt som vi känner till.
Ja.
Eller allt som vi liksom ändå tar utgångspunkt från. Och hur vi gör framför allt.
Ja, men vi lär oss saker varje dag kring ekonomisparande.
Mm.
Och det är ju det som vi bara, men det här, nu har vi lärt oss något nytt. Nu delar vi med oss i podden och på Instagram och vart det än nu än är.
Och framförallt så handlar det ju också om att vi vill inspirera.
Ja.
Och kan vi dela med oss av hur vi gör?
Mm.
För vi tycker att vi har ganska jävla bra koll
ja.
På våran ekonomi.
Precis.
Och hur vi gör för att nå våra mål. Så kan vi dela med oss av liksom hur vi gör och andra kan lyckas bättre. Så vill vi såklart dela med oss.
Ja, självklart. Och det är jättekul. Vi får så jättefin feedback.
Mm.
Och det är vi jättetacksamma för.
Mm.
Och det är skitkul att folk lyssnar. Och det är skitkul att folk följer oss.
Det är verkligen det bästa med Sparmakarna är när vi får ett meddelande.
Precis.
Där någon har berättat om att de har kommit igång med sitt sparande eller lyckats med vissa saker.
Precis.
Genom att blivit inspirerade av oss.
Ja, så det vi vill göra är egentligen att inspirera till ett långsiktigt sparande. Det är det vi vill göra. Man ska spara rätt.
Sparmakarnas egna mål, det vi strävar efter är ju ekonomisk frihet.
Ja.
Och hänger man med och lyssnar på oss, följer oss på Instagram, så får man följa våran väg, hur vi tar oss närmare dit.
Ja, men precis. Det är ju det som är hela grejen, våran vardagsekonomi.
Mm.
Hur vi kan minimera våra utgifter och maximera inkomsterna.
Mm.
Och hur vi placerar, hur vi sparar rätt. Vi försöker spara så rätt som möjligt för oss. Innan vi drar igång veckans avsnitt här så måste vi bara säga att vi har ju ett fint samarbete med en av fondrabatterna som finns på marknaden. Det finns ju ett gäng olika och vi får en del frågor. Så här, varför är det just Opti som ni har samarbete med? Vad är det ni tycker är så bra med dem? Och ni som har så koll på börsen, varför sparar ni till er dotter i Opti?
Mm.
Till exempel. Och det enkla svaret är egentligen att när vi valde Opti, det är ju för framförallt så har de extremt fin riskspridning i sina portföljer. De är den enda fondroboten som investerar i råvaror, alltså till exempel ädelmetaller.
Mm.
Det var de då i alla fall, nu vet inte jag om det. De andra har börjat göra det också, men då när vi valde.
Mm.
De har haft extremt fin utveckling bakåt i tiden.
Mm.
Och de har till exempel en skitbra användarvänlig app. Och de liksom sätter upp portföljen till oss skitsnabbt. Och sen förvaltar... Alltså det blir så enkelt för oss med Opti. Anledningen till att vi inte sparar till vår dotter själva. Det är för att vi har så pass mycket med vårt eget sparande att göra. Och det är också en form av riskfördelning för oss att ja, men vi låter Opti sköta hennes sparande. Det är liksom som att vi nästan lite så här frånsäger oss liksom ansvaret på något skönt sätt.
Mm.
Och vi vet att det kommer gå bra.
Mm.
Och antagligen över tid bättre än vad vi själva gör.
Mm. Sen är det, ska man ju veta om, att det är ingen garanti att investerar man på börsen så är det ingen garanti att pengarna har samma värde vid ett senare tillfälle.
Och vill du som lyssnare också testa Opti, man kan ju prova ett tag till exempel, då har vi en rabattkod som ni gärna får använda. Och det är Simon Martin 50, alltså SM50 skriver ni. Så får ni 50% rabatt i 3 månader på deras förvaltningsavgift.
Nu tycker jag att vi rullar veckans avsnitt.
Vi ska idag titta igenom våra portföljer. Vi har haft något avsnitt där vi har gjort det tidigare ungefär. Vi pratar lite om vad vi har haft. Men vi har gjort lite förändringar sedan dess. Och utvecklingsmässigt så har det gått lite olika för oss. Till exempel så här, vad vi ligger till i utveckling i år. Vad vi plockat in för nya bolag. Varför har vi gjort det? Bla bla bla. Eller hur?
Bla bla bla.
Lite så.
Exakt.
Det här är ett bla bla avsnitt där vi bara pratar om våra aktier och fonder.
Och inte skämta så himla mycket.
Nu slutar du att skämta för fan. Jag tänker att vi kan börja med min portfölj. Eller är det en portfölj och portfölj? Det är olika portföljer. Men mitt innehav och sen så går vi till ditt. Låter det bra?
Det låter som en bra plan.
Ja, nej men jag, mitt innehav så har jag fördelat. Jag har lite fonder som typ, inte bas, det är inte mest i fonderna. Men jag har ganska mycket i fonderna. Sen har jag en portfölj med endast investmentbolag. Och sen en tillväxtportfölj.
Mm.
Så det är egentligen så det ser ut. Jag tror vi skiljer oss lite där, för du har lite enskilda aktier.
Mm.
Vilket är intressant. Så att det kan bli ganska intressant snack, för att vi skiljer oss lite i vårt innehav.
Absolut, de skiljer sig. Men frågan är, jag är jättenyfiken på varför du har endast investmentbolag.
Ja, ska vi börja där? Ska jag börja med min investmentportfölj?
Kör på den.
Svaret är så här, att ett investmentbolag investerar ju i andra bolag, som namnet låter.
Mm.
Och då tänker jag så här, de är experter på vissa områden liksom. De som faktiskt investerar i de här bolagen.
Mm.
Och då tänker jag, ja, men varför låter jag inte experterna göra det åt mig?
Mm.
Istället för att gå in och handla alla aktierna i alla olika investmentbolag, så köper jag ett investmentbolag och så förvaltar de. Det blir ju som en fond liksom.
Ja, jag skulle säga, vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan en fondförvaltare och någon som förvaltar investmentbolaget?
Nej, men jag får ju direktavkastning på investmentbolaget.
Skulle du säga att det är den största skillnaden?
Det skulle jag nog, den största vet jag inte, men det är en skillnad.
Mm. Så ett, så slipper du förvaltningsavgift.
Ja.
Och du norpar åt dig direktavkastning.
Precis.
Så klar fördelar med investmentbolag om du ändå vill komma åt det som ändå kanske en fond ger dig.
Ja, men jag tror även investmentbolag har väl generellt, som sagt, vi är inga experter. Men jag tror generellt att investmentbolag har lite färre bolag i sin portfölj än vad en fond innehåller.
Mm. Okej.
Okay. Jag har säkert asfel och det sitter någon som bara, nu har han fel.
Ja, men nu är vi också väldigt bra. Så att,
är vi bra nu?
Ja, men nu är vi bra. Nu är vi bra.
Okay.
Och nu berättar vi om våra strategier. Och som sagt så talar vi om för hur vi gör.
Exakt. Det var inte jättelänge sedan som jag köpte in investmentbolag endast.
Det var det jag skulle säga. Att, så här har du inte haft det.
Nej.
Din aktieportfölj har ju sett helt annorlunda ut om bara går tillbaka ett halvår, ett år.
Ja, och det sjuka är att jag faktiskt byter från när det här gick så pass bra.
Mm.
Men det har gått bra nu också.
Mm. Mm. Är du nöjd med din vad ska man säga, rokad?
Ja, det är jag.
Att liksom fimpa aktiebolagen och satsa på investmentbolag.
Ja, men framförallt så har jag köpt investmentbolag som har ganska stora gedigna bolag liksom i sin portfölj. Och sen så har jag tillväxtportföljen som jag kan krydda med lite småbolag.
Mm. Mm.
Istället för att köpa stora. Jag har givetvis koll på vilka bolag som finns hos investmentbolagen. Mm. Så det kanske ändå är egentligen så här, om de här bolagen skulle jag ändå köpt, men jag köper dem via investmentbolaget.
Mm. Vad tänker du på när du ska välja ut ett investmentbolag? Alltså hur resonerar du när du, det kanske är väldigt olika beroende på vilket investmentbolag.
Ja.
Men om vi tittar närmare på vilka du har valt att ha i din portfölj.
Ja.
Hur har du gått tillväga då?
Ja, men framförallt så kollar jag kollar på vilka bolag som, först och främst vilka bolag som finns i investbolag, eller som de investerar i såklart.
Mm.
Och vad jag tror om de bolagen. Det är ju det allra första.
Mm.
Sen tittar jag även på till exempel, om jag kollar såklart på historik, hur det har gått för investmentbolaget tillbaka i tiden.
Mm.
Vad de har för direktavkastning. Och sen även substansvärdet på investmentbolaget.
Och vad menar du med substansvärdet?
Ja, men man brukar ju snacka om antingen så har ett investmentbolag en substanspremie eller en substansrabatt. Och det betyder att är det substansrabatt just nu, då köper du, alltså alla de bolagen som finns i investmentbolaget köper du för en billigare peng än om du skulle köpt dem ännu en enskild.
Mm, mm.
Och tvärtom då, premie blir att det blir dyrare då.
Mm, just det.
Just nu är det ganska många investmentbolag som är dyrare, som har en substanspremie.
Mm. Var det inte ganska nyligen du sålde av ett bolag för att det var just på det viset?
Jo, jag sålde av Creades, som jag hade gjort typ, fasen, jag hade gjort typ 50% tror jag på typ 2 månader eller någonting.
Mm.
Och jag tror de hade substanspremie på typ 80%.
Mm.
Så då kände jag att nu tar jag vinsten. Jag
vart hittar du de här nyckeltalen?
Jag googlar.
Mm.
Alltså man kan googla på investmentbolag i substansvärde.
Mm. Typ,
så finns det.
Mm.
Det är väldigt bra. Så jag älskar de här investmentbolagen. Mm.
Men har du vissa kriterier, till exempel när du köpte in ett investmentbolag, har du som kriterie att det ska vara ett substansvärde på det, eller får det ändå vara substans?
Från början så tittar jag inte ens på det alls liksom.
Nej.
För att det är vissa som jag vill ha för att jag tror på dem långsiktigt.
Mm.
Och då spelar det ingen roll för mig om de har substanspremie eller substansrabatt just nu.
Så att det finns andra faktorer som väger tyngre oavsett?
Ja, men typ som Investor. Liksom.
Mm.
De har jag haft länge. Hade jag innan jag gick över till den här strategin också.
Mm.
Men de har ju varit jättefint historiskt och sköts otroligt bra tycker jag. Så de tycker jag ju liksom är så här, det där spelar ingen roll vad som är substansvärdet på. Sen så har jag ju kryddat också, kan man säga att jag har kryddat investmentbolagsportföljen också.
Mm.
Med investmentbolag, för det är ju inte, investmentbolag investerar ju inte bara i stora och liksom gedigna bolag, utan det finns ju investmentbolag som handlar i småbolag och onoterade bolag och liksom sådär, som är lite mer chansartade också.
Som så innebär det en högre risk.
Definitivt.
Mm. Vad är det för någonting då? Eller vad har du för någon som...
Ja, men jag har, säg, Bure Equity.
Mm.
De är ett sådant bolag. De har ju mycket bolag, som, eller många onoterade bolag i portföljen. Och även bolag på First North-listan.
Mm.
Men ja, de har ju också på large cap, några large cap liksom, och några mid cap. Men de har onoterat och på de mindre så kallade listen då.
Mm, mm.
Sen har jag till exempel VEF heter de, eller Vostok Emerging Finance. Och de egentligen, de går emot fintech-branschen. Vilket betyder att det är teknikbolag inom finanssektorn.
Mm.
Och ja, där är ju verkligen, och det är runt om i världen. Så de har ju något bolag från typ från Brasilien som heter Creditas. Som utgör 41% av deras portfölj.
Mm-hmm.
Till exempel så. Så att fast de har ju bara en liten position i min portfölj då.
Mm. Mm.
Men så det är väl, jag tycker det är spännande med investmentbolag. Och då det är väldigt intressant att läsa deras rapporter och hur de sköts om och sådär.
Mm. Hur, när du då säger att inom investmentbolagen så har du de som känns mer safe och de som har högre risk.
Ja.
Hur procentuellt, hur mycket investerar du i de som känns mer safe och de som får en lite mindre kvot?
Ja, alltså idag har jag ju typ 6 investmentbolag i portföljen.
Aha.
Ja, men till exempel VF, de har ju 6,3 i min portfölj. Och Bure har 8 ungefär. Jag kan säga att de andra bolagen som jag har, det är Latour, fint bolag, Investor, Svolder och Industrivärden. Och sen är det ju VEF och Bure. Det är de 6. Jag älskar den kombinationen och det har gått kanonfint för.
Vi går vidare till din fondportfölj.
Spännande, ja.
Otroligt.
Ja, min fondportfölj. Jo, den har inte heller haft så här superlänge egentligen. Men den ska ju verkligen vara min, inte bas för det väl investmentbolaget också, eller investmentportföljen också. Men detta blir ju någon form av, jag vet inte, det känns som något fundamentalt i fonder just. Där jag tänker verkligen riskspridning, det ska finnas allt här i.
Mm.
Så att jag utgått från att jag vill ha en global fond, jag vill ha en Asienfond, jag vill ha en techfond, en småbolagsfond och sen ädelmetaller.
Mm.
Alltså,
vi snackar jätteriskspridning här nu.
Ja, alltså man kan ju risksprida ännu mer. Jag skulle kunna ta något typ, vet, så här, någon mot svenska bolag också.
Mm.
Det är så här jag har varit att formera den nu.
Mm.
Och när jag ser ädelmetaller, då har jag vi såklart våra kära vänner på AUAG.
Ja.
Vi använder båda deras, eller jag har båda deras fonder. Silverbullet och Precious Green.
Mm.
Vilket är, jag är sjukt nöjd med dem.
Mm.
Så. Och sen, jag kan rabbla vilka jag har.
Mm.
Jag har Länsförsäkringar Global, indexnära. Jag har Didner and Gerge, småbolagsfond. Avanza World, Tech Bytin, alltså en techfond. Sen har jag Swedbank Robur Access Asien. Och sen då AUAG Silverbullet och AUAG Precious Green.
Mm.
Så ser min fondportfölj ut.
Jag har egentligen frågor på dig. Jag tycker du beskrev väldigt tydligt varför du har de olika. Du har en bra riskspridning.
Ja.
Att du får in fonder i ditt innehav och att du i dem...
Ja, ja men jag vet att vi lägger ju upp på vår Instagram våra innehav och då har vi fått lite kommentarer så här, men varför ni har både investmentbolag med massa bolag, sen är fonder med massa bolag. Alltså det är ju... Det blir väldigt...
Herrans massa bolag!
En jävla massa bolag!
Du har ju så himla många.
Ja, det har jag.
Du sa ju att du också, utöver din aktieportfölj och fondportfölj,
ja,
så hade du en tredje som du kallade för tillväxtportfölj.
Precis.
Vadan detta?
Ja, alltså först och främst så var jag och min bror som diskuterade, så vad är ett tillväxtbolag?
Mm.
Det är ju inte så här jag tycker inte det är jättelätt definitionen av ett tillväxtbolag. Jag har tänkt att ett tillväxtbolag var något som så här växte snabbt och var litet.
Helt plötsligt bara exploderade även
natt. Jävlar, vilket tillväxtbolag.
Oj, ja, vilken tillväxt.
Wow, vilka växtverk. Nej, men det kan ju vara ett stort bolag, kan ju vara ett tillväxtbolag till exempel.
Mm.
Alltså, antar att som vill växa kanske inte delar ut så mycket direktavkastning till sina aktieägare utan investerar det i bolaget för att växa liksom. Vad vill du veta?
Jag vill veta hur du resonerar.
Ja, det ska du få här. Så här, investmentbolagen som jag har tillsammans med fonderna, det blir ju en herrans massa bolag.
Mm.
Och de fonder och investmentbolag jag har, det är väldigt mycket gedigna, fina, stora bolag.
Mm.
Och då tänker jag så här, ja, men jag gillar ju det här med att analysera bolag, kolla hur det går. Då är det lite, det är inte en lekportfölj ska jag inte säga, men det är, jag vill krydda lite med små, kanske något mindre bolag som är på väg framåt.
Mm.
Och det är, jag har inte stor del utav innehavet här i, utan det är det är en liten del bara som jag väljer att så här, ja, men det här vill jag liksom krydda det med också för att vi är så intresserade.
Mm.
Så det är kul också. Få handla, köpa lite, sälja bolag.
Så här kan det gå snabbare. Alltså, definitivt. Det här är ingen långsiktig investering. Alltid.
Nej, inte alltid. Nej. Det kan vara lite olika.
Du är mer benägen till att sälja dessa bolag om du gör en ny analys och prognosen inte ser ut densamma.
Ja, men så här. Säg att fonderna och investmentbolagen, där är 20 år liksom, jag tänker.
Mm.
Här är kanske 5 år.
För att det ska förhoppningsvis få en fin tillväxt under dessa år, men
precis.
Har du högre förväntan på att det ska bli en större avkastning på dessa bolag?
Ja.
Det har du?
Ja, definitivt.
Mm.
Absolut. Ja, men jag förväntar mig att jag ska har liksom analyserat de här bolagen rätt och att de ska växa fint under en 5-årsperiod.
Mm.
Så. Men jag var ödmjuk med att jag har redan bytt bolag någon gång liksom och så här. Mm. Och kände redan nu att så här, jävlar vad dåligt det går för de här bolagen.
Ja,
det kan jag ju vara transparent att säga, fan vad dålig jag är på det här med småbolag. Men jag tycker det är så pass roligt och det är så pass lite pengar i min portfölj. Så att kan jag få den kryddan att stämma, då kommer det gå otroligt jävla bra för min portfölj kan jag säga. Eller mitt innehav. Så. Men jag har ju till exempel ett bolag nu som har gått 107% på inte jättelänge. Och det är ju Plaid som vi älskar. För att vi både för som bolag och att vi har ska installera det i vårt hus.
Som användare.
Precis. Vi har det här ute i din sommarställe. Fantastisk produkt. Och då är det för mig är det så här, ja, men gillar man en grej och använder det själv och man tror på det som ett tillräckligt, fan det var ingen, det var en no-brainer in i portföljen. Och ja, men vi kan ju säga på vad är Plaid? Jo, de håller på med belysning, tekniska produkter inom belysning och hemautomation. Så till exempel då så har ju din pappa byggt en fin trall och på vägen upp till trallen så finns det lampor som han har kopplat på Plaid på. Så kan vi sitta med appen och tända och släcka de här lamporna.
Vi går alltså inte upp och ner för trappen varje gång vi ska tända och släcka.
Exakt.
Nysknapp på.
Skitsmidigt. Skitbra. Och det är ju det vi tänker ha i hela huset sen då.
Mm.
Fantastiskt. Sen ett annat tillväxtbolag jag har, det är Stillfront Group. De har du ingen aning vad de gör, eller hur?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Aldrig hört talas om dem?
Nej. Det är ett svenskt bolag inom spelutveckling.
Vad för typ av spel är det? Jag fick inte upp brädspel.
Nej, men de skriver själva att de är för så här free-to-play-segmentet. Alltså det ska vara liksom gratis och gratis spel helt enkelt.
Mm-hmm.
Och de har ju de har gått bra tidigare.
Ja, tidigare.
Tidigare har de gått bra.
Inte riktigt just nu.
För mig, eller? Nej, det har de inte. Jag har gjort, det gick bra ett tag.
Mm.
Men nu ligger jag på minus då, nästan minus 1%. Mm. Men så det är inte så jättemycket, men jag låg plus typ 4-5. De är ganska volatila just nu.
Mm. Hur tänker du framåt med dem då?
Jo, men jag tror stenhårt på det här bolaget.
Mm.
Verkligen. Det är inget snack. Och jag säger det, jag kommer behålla dem.
Mm.
Förhoppningsvis, om de inte dippar som fan. Men jag vill gå vidare i den här portföljen.
Mm.
Jag har ett bolag som heter Cellink som också har gått bra tidigare.
Mm.
Som dippade lite och där jag kände att nu är jag redo för att hoppa in i det här bolaget.
Mm.
Och de håller på med så här, produkter för att typ förstå vad biologi.
Mm.
Typ bioprinting. Ja, men till exempel så att de kan till exempel skriva ut typ mänskliga vävnader och organ för medicinsk och läkemedelsindustri till exempel. Mm. Alltså verkligen så här. Det är ett bolag som jag tycker är nice.
Mm.
Sista, jag har 4 bolag. Jag tänker att jag kanske ska ha 5 i den här portföljen med tiden. Men sen har jag ju, jag gillar ju Zaptec, det här just norska det. Bolaget. Just det.
Jag såg en landningsstation senast idag.
Ja, gjorde du?
Ja.
Ja, men fan vad nice. Ja, nej, men jag tror på dem. Men jag köpte dem i väldigt fel läge, känner jag. Jag har gjort minus 30% på det bolaget.
Mm-hmm.
Vilket är astråkigt. Men jag tror framtidsutsikterna för laddningsstationer tror jag på är väldigt ljusa.
Mm.
Jag tror att det kommer mer och mer elbilar. Och jag tror Zaptec kommer vara ett sånt bolag som kommer vara i framkant. därav så kommer jag behålla de här också, mm. är min tanke. Mm. Så, Plaid, Stillfront, Cellink och Zaptec är det i min tillväxtportfölj.
Mm.
Så ser mitt innehav ut. Jag har investmentbolag, fonder och små kryddor i form av tillväxtbolag.
Mm.
Ska vi hoppa över på dig?
Det ska vi absolut göra.
Då vill jag veta bara så här. Jag gillar att det blir så här intervjuform.
Ja,
lite.
Eller hur?
Det var inte det som var tanken, men det blev det. Och det är väldigt nice. Vad generellt över ditt innehav, har du någon slags struktur?
Jag har en struktur. Tidigare hade jag allt samlat i en och samma portfölj, oavsett vad det var för innehav.
Mm.
Sedan gick jag över till att försöka sortera upp det lite mera. Mest för statistiken, för att kunna skilja på och se hur de olika, vad ska man säga, ja, men att det blev olika portföljer som hade lite mer, ja, men som hörde ihop lite mer. Mm. Lite som, ja, absolut som du egentligen ju. Att jag har en aktieportfölj, en portfölj där mina fonder ligger,
ja.
Och en förhoppningsportfölj. Oj. Jag tycker också att det är svårt det där med tillväxt.
Mm,
alltså vad är tillväxt då? Utan att det snarare grundar sig i, oavsett vad det är för bolag, så handlar det mycket om vad jag själv tror. Alltså jag är desto mer osäker på dem. Det har mycket högre risk helt enkelt.
Mm.
Men jag har i grunden en förhoppning om att i framtiden så kommer de ge en fin avkastning.
Ja, det är kanske ett bättre namn på en sån portfölj. Jag har tillväxt, du har förhoppning. Ja, det är lite samma sak.
Mm.
Nice. Jag vill höra lite om din fondportfölj här då.
Min fondportfölj?
Ja, vad har du tänkt någonting kring denna?
Det har jag absolut gjort. I grunden så har jag inte haft så många fonder. Jag har liksom känt att jag har varit för insatt i börsen och för liksom aktiv.
Mm.
Så jag har känt att så här, men jag sysslar inte med fonder.
Nej, du är coolare än så.
Jag är coolare än så.
Mm.
Men allt stilla, som man säger i min familj, så har det droppat in en och annan fond.
Mm.
Dels så började det med exakt Norden högutdelande fond.
Mm.
Det var en fond som hade direktavkastning. Varför inte då plocka in en fond men ändå få direktavkastningen? För jag jobbar mycket med att jag vill ha direktavkastning. Det är ett nyckeltal som jag tittar på.
Mm.
Och en fond med direktavkastning, absolut, jättevälkommet, har haft en fin utveckling historiskt. Så de trodde jag på och har haft en längre period nu.
Men då kanske folk undrar bara, hur kan en fond ha direktavkastning?
Fonden skiljer sig mot andra fonder för att det är en ETF. Och det innebär ju att det är en fond som är börshandlad.
Ja.
Och det innebär i sin tur att man kan handla i den i realtid. Och det kan du ju inte med i regel med andra fonder. För det kan ju ta, om du lägger en order på en fond, så kan det ta flera dagar innan du ser den i din portfölj och den är handlad för.
Mm.
Så är det inte med exakt. Och därav så kan du få utdelning.
Mm. Nice. Det är ju astrevligt.
Går inte för allt för hackor.
Tänk vad sjukt de liksom daytraders som sitter och så innehåller en fond, en ETF, 20 bolag. Och så kan man liksom sitta och daytrada med 20 bolag samtidigt.
Jätteklick.
Ja, det är häftigt. Ja,
det är grymt.
Nice.
Det var en aha-upplevelse när man fick till sig att det finns en sådan fond. Plocka innan. Men fortsättningsvis i min fondportfölj, det som jag saknade i mitt innehav var att jag enbart hade svenska bolag.
Mm.
Och för att göra en riskspridning så plockade jag in en global fond.
Ja.
Och valde då Länsförsäkringar. Tittade lite och jämförde med historiska utvecklingar på olika globalfonder.
Just det.
Och landade i Länsförsäkringar. Tyckte det såg bra ut historiskt. Mm.
Ja, mm. Men precis. Ja, vi har ju båda två den. Och den är ju väldigt riktad mot USA bland annat.
Mm.
Eller framförallt, ska jag säga.
Mm.
Typ Apple har de stort innehav. Och jag älskar den låga avgiften. Man har 0,22 i avgift. Vilket är extremt trevligt i en sån global form. Mm. Så det, men det är ju det också. Det som du säger. Att när man har istället för att köpa massa... Vi har ju inte koll på amerikanska marknaden.
Nej.
Så därför är, tycker vi, en globalfond är så bra komplement till våra andra innehav.
Det är så sjukt svårt då att ge sig på att analysera bolag som man inte känner till eller som man dagligen kanske, eller som man kommer i kontakt med som andra bolag här i Sverige.
Ja, kanske Apple nu då kanske är ett enkelt bolag att gå och köpa eftersom man rör
sig. Absolut, men det är så här, om jag vill rikta mig till bostadsmarknaden i USA, vad liksom, vilka bolag är det då som jag ska satsa på? Skitsvårt, tycker jag. Och sedan, ganska nyligen, efter våran kära Stefan Abrahamsson-intervju så blev jag ju helt såld på och sprang hem och kände att jag behöver investera i ädelmetaller.
Mm.
Och blev också väldigt imponerad av deras Precious Green-fond.
Mm.
Som jag kände absolut. Så både ädelmetaller in för att risksprida, men också en väldigt grön fond som de har då som är Precious Green.
Mm. Oh, nice.
Som känns väldigt bra i min mage.
Ja, det förstår jag.
Inte för att jag går på magkänsla, men just att satsa på bolag som är hållbara.
Det är alltid trevligt. Och jag tänker att vi kommer göra ett avsnitt om bara hållbara investeringar.
Sen har jag ju även AIAGs andra fond, Silverbullet. För att rikta mig mot ädelmetaller.
Fin. Den har ändå gått hyfsat det senaste. Vad har du för total avkastning för den?
4,17.
Ha?
Jag är grymt nöjd över den utvecklingen på så kort tid.
Verkligen. Ja, men det känns riktigt, det är bra portfölj.
Mm.
Vi har hyfsat lika ändå. Jag har väl kryddat med några till bara. Typ.
Ja, men du har ju satsat mer på fonder än vad jag har.
Ja, men lite.
Mm.
Och du, som du säger, det kanske ramlar in några till. I ditt innehav.
Kanske. Inga planer på det just nu.
Nej. Spännande. Mm. Nu vill jag höra om... Du går ju, har en hel aktieportfölj.
Mm.
Den vill jag veta mer om. Så här. Hur har du tänkt någonting kring bolagen? Uppdelningen av bolagen?
Alltså så här. Långsiktigt är ju min utgångspunkt.
Mm.
Såklart. Sen har min aktieportfölj förändrats med åren.
Mm.
Det är inte förbjudet för mig att sälja av om prognosen börjar liksom dra åt ett annat håll och jag inte faktiskt längre tror på det här bolaget.
Mm.
Men därför blir det förändringar även om jag ser att de här innehaven ska vara långsiktiga och jag tänker att de ska jag ha livet ut i princip.
Ja.
För jag tror på dem så pass.
Hur många bolag har du?
Det är 10 bolag i min aktieportfölj.
Nice.
Mm.
Jag vet att du har alltid varit en sucker för det här med DA. Alltså direktavkastning i dina bolag.
Det är ett nyckeltal som jag tittar på. Och har som... inte. Ja, men jag skulle ändå säga att det kan vara väldigt avgörande för mig. Vilket jag... Om jag står och velar liksom, om jag vill plocka in ett teknikbolag...
Ja.
Så direktavkastningen spelar en stor roll för mig. För jag vill ha en bra procent där.
Vad har du för snitt då?
Jag har en direktavkastning totalt på 2,10 just nu.
Ja.
Nu minns jag inte exakt hur det såg ut innan coronatiden. För att under året så har ju många bolag behövt stryka sina direktavkastningar med all rätt. Så ja. Nej, men den har ju klart sänkt, men det är flera bolagen som står stadigt.
Ja, men jag tycker 2,1 i dessa tider, det betyder ju att du har bolag som ger ut pengar. Och kanske inga så här monster tillväxtbolag, utan de vill se till att sina aktieägare får en del av kakan.
Mm.
Och det är det du gillar.
Ja, sen är det ju flera investmentbolag som jag har i den här portföljen, och de ser ju bortom det här med direktavkastning.
Ja, är alla stora bolag du har i portföljen? Eller är det vad?
De allra flesta är absolut stora bolag, men det finns en liten rackare som är Kallebäck Property Invest som är på First North Stockholm.
Okej, är det den enda bolaget du har som är så litet?
Ja.
Wow, då vill jag höra.
Mm.
Vilka bolag har du egentligen i din portfölj?
Egentligen, förutom Kalle Bäcke.
Ja.
Mm. Då, precis som du, så har jag plockat in en del investmentbolag.
Mm.
Precis som du så har jag plockat in Bure Equity.
Mm.
Och haft... ganska länge.
Du har haft dem längre än vad jag har haft.
Bra mycket längre. Och det ska sägas att det gick bra mycket sämre för dem förut. Och jag är väldigt glad över att jag har suttit kvar och trott på dem år som jag har haft dem.
Har de en stor position i din portfölj? Eller tänker i och med att de har så pass mycket småbolag? Så där har du ju verkligen tryckt in, kan man säga, förhoppningsbolag eller tillväxtbolag liksom.
Absolut. Där min avkastning är närmare 150%.
Bra. Det får man ju liksom... Ja, där har du gjort dig en hacka.
En hacka.
Verkligen. Så då antar jag att den har blivit en ganska stor del av din portfölj. Eller?
Jag försöker och tänker inte att bara för att det går bra för ett bolag så öser jag in ännu mer pengar där. För mig är det viktigt att fortsätta hålla en jämn procentuell fördelning för att behålla en riskspridning och helt enkelt inte lägga, som man kan säga, alla ägg i en korg.
Mm.
Och i detta fallet då, liksom inte för många, alltså att trycka in för mycket i ett bolag bara för att det går bra just nu.
Ja, just det.
Så att nej, jag tittar inte på att då ska Bure få 20% av innehavet.
Nej.
I den här portföljen. Utan de ligger stadigt. Det är snarare att jag inte går in med särskilt mycket. Men utan mycket puttar in i de som har lägre andel.
Jo, men hur mycket innehav ligger i Bure just nu i din portfölj?
De har 15%. 15,4.
Okej, är de störst eller har du någon?
De är störst.
I din det är vågat.
Och det är för, jag går inte in med mer pengar utan det är Nej. För att de växer. Så därför puttar in i de som snarare går sämst.
Men då undrar jag så här, det är lite riskfyllt. Alltså så, har du någon gång funderat på att sälja av en del av Bure för att trycka in i dina mer stora bolag för att säkra upp?
Har inte slagit mig, men det är en bra tanke i och med att jag känner att de andra halkar efter hela tiden. Annat investmentbolag som jag har är Investor.
Mm. Hur många procent av din portfölj utgör Investor?
11,4. Det går också bra för det. Stadigt och fint bolag.
Hur många procent sen?
Närmare 67%.
Wow.
Så de...
Det är fint.
Det är fint.
Mm. Det är inte mycket att säga om.
Nej, det är inte mycket att säga om. Det är investmentbolag som... Det är även Kinnevik som har gått 62%. Alltså det är investmentbolag. Jag tror jag har haft ett par andra tidigare som jag har sålt av. Men det här är mina tre investmentbolag som jag verkligen känner mig trygg med. De har haft en historisk bra utveckling och går stadigt framåt och ger mig bra avkastning.
Ja.
Det här är så långsiktigt för mig.
Mm.
Och det gör min portfölj väldigt trygg.
Mm.
Dessa bolag gör mig trygg.
Det låter ju fantastiskt.
Mm. Sedan har min portfölj utvecklats genom att jag känner att jag saknar en marknad eller en bransch.
Mm.
Till exempel att jag är bank. Då riktar jag in mig på att jag vill hitta ett bolag som...
Inom den sektorn. Mm.
Och just nu har jag SCB.
SCB, okej. Okay. De har haft ganska fin direktavkastning, vet jag. Jag vet inte hur de har gjort det i coronapandemin, men innan vet jag att de har varit...
3,73, det tycker jag är... Den är bra. Den är bra direktavkastning.
Och jättebra.
Där är typiskt exempel på SEB, att SEB valdes före en annan bank.
Ja.
För att direktavkastningen
ja, men precis.
Var bra.
Ja. Mer då?
Ja, men sedan så jag har jobbat vidare på att jag plockar in olika branscher. Fastigheter var något som för att jag ville risksprida helt enkelt.
Mm.
Så jag fokuserar på olika branscher och letar efter bolag som jag tror på. Följer dem ett tag,
ja.
Analyserar dem och plockat in som fastighet då Wallenstam.
Fint, också fint bolag.
Mm.
Stort, mysigt och fint. Eller hur?
Nyligen så jag har tidigare haft HiQ.
Ja, de avnoterades för ett tag sedan.
De gjorde det, ja. Och för ett bra mycket längre tag sedan så sålde jag av dem.
Mm.
För att jag inte var nöjd med... Ja, men jag omvärderade och trodde inte längre på dem.
Nej.
Men saknade såklart ett techbolag.
Ja.
Och själv, det är ju här jag tänker så här. Det är så jäkla svårt. Alltså, det är svårt att investera i branscher som man inte känner att man är särskilt hemma i.
Mm.
Att man inte har det intresset. Jag har inget jätteintresse för tech.
Nej.
Branschen.
Nej, just det.
Och hur ska jag då investera i... Okej, det kanske är enklare, typ som du sa, att Apple liksom.
Mm.
Man har koll på de stora jättarna ändå.
Ja, precis.
Men
jag vet att du har något teknikbolag i din portfölj som du plockade in ganska nyligen, så här vi satt och diskuterade.
Mm.
Vilket var det nu igen?
Hexagon.
Hexagon, just det. De har ju gått helt sinnessjukt det senaste. Eller de har väl alltid gått bra, men jag tror de har så här sen start 126,000% eller någonting. Och bara i år har de ju nästan 20%.
Mm.
Vilket är sjukt nice. Och jag tror att där gör du ett riktigt bra långsiktigt kap.
Mm.
Men om man bara, vad har du? Du har ju typ 5 bolag till. Vilka är det?
Electrolux, Essity, SCA. Ja, men de andra hade dragit.
Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, men spännande. Essity och SCA, det var ju... De var under samma paraply
de
innan.
De var samma. Mm. Mm. De gick ju skilda vägar för 2 år sedan, tror jag det.
Ja, något sånt, va?
Mm. Mm. Men Essity är ju varor som... Alltså förbrukningsvaror.
Ja.
Som jag tycker man stöter på vart man än kommer. Och precis som du var inne på att kanske till skillnad från typ Plaid som verkligen kommer med någon revolutionerande lösning typ inom belysning, så tänker jag Essity stadigt bolag för att de är så utbredda och finns vart du än, liksom, vilken toalett du än kommer in på, så finns deras produkter.
Mm.
Det för mig ger liksom en tryggare liksom,
ja, men prognos framåt. Man rör sig runt deras produkter helt enkelt.
Mm.
Och framförallt, du nämnde också Electrolux, det är ju någonting vi har diskuterat in i vårt nya hus och liksom så här med spishäll och liknande. Så att det är, jag gillar din aktieportfölj. Jag tror jag hade byggt min egna liknande. Någonting jag hade velat se något mer skog. Du som är från skogen. Mer.
Men då har du SCA.
Ja, förlåt. Du har ju det. Du har ju täckt alla. Ja, nej, jag tycker det är riktigt bra. Vad har du gjort? Vi kan bara dra, hur många procent har ditt innehav hittills i år?
Hittills i aktieportföljen?
Ja, men nej, allt innehav tänker jag.
Allt innehav, 16,95%.
Mm, det är bra. Vi tävlar alltid mot OMXS30 som har gjort 2098.
Mm.
Så du ligger lite efter där.
Ja, absolut.
Vilket jag också gör. Jag ligger 1961. Jag har tappat lite mark.
Samtidigt som vi har, om man ska säga till liksom våran framtidsprognos med ekonomisk frihet.
Mm.
Och då har vi ju liksom uträknat, eller vi där lutar vi oss mot en beräkning på 8% avkastning. Så om man ser till det, och tävla med att vi ska slå 8% för att vi ska liksom nå vårat ekonomiska mål.
Ja.
Så är det ju bara till att fira för varje dag som vi håller oss över 8%.
Herregud, kommer vi landa runt 20 i december sen, då är det ju fantastiskt. Verkligen, det är väl inte, och då är det ju svårt att vara ledsen. Men
jag tänker, jag skulle vilja gå in på min förhoppningsportfölj.
Ja.
Där jag har 3 bolag.
Vilka 3 är det?
Det som du själv nämnde, Plaid.
Jag älskar Plaid.
Behöver inte säga så mycket mer. Du har redan dragit det. SAS. Och Norwegian.
Wow.
Ja.
Här,
nu snackar
nu
vi.
Nu brinner det i öronen på folk.
Fly on the wings of love. Men, ja. Nej, men då, jag har suttit bara med ett tag. Inte SAS, men Norwegian. Något år eller så. När det började gå riktigt jävla kast.
No.
För dem. De blev uppköpta. Av Kina. Kina vill jag, ja, precis. Reservation för att det är fel land. Men ganska hundra på att Kina köpte upp Norwegian. Och de överlevde helt enkelt. Och här är det så hög risk att ni...
Du måste ha superliten position i dem,
eller? Det är en jätteliten position. Ja. Och det går skitdåligt. Verkligen, Norwegian, skärp till er. Men det är bara, alltså, jag är så beredd på att förlora de pengarna jag har gått in med där. För att jag tänker att ta dem sig.
Om typ 20 år, ja, den skulle liksom ha kommit till sig.
Ja. Ja. Men det är ungefär, alltså, lite samma chans. Typ köper du en lott, du är ganska beredd på att du kommer bli rökt på de pengarna. Jag tänker lite här samma. Det är så här,
men jag tänker så här, tänk att du typ klättrar upp på taket här. Bara hoppa ner i luften, så inser du att du är Spiderman. Så du kan skjuta ut så här tråd ur din handled. Och så att du räddar dig själv genom
du
att fästa den i träd.
Du har alltid trott att Spindelmannen har tråd innan.
Nej, jag säger att du har tråd. Spindelmannen har något annat, men du har tråd.
Ja.
Och så sen så kan du liksom fästa den någonstans och så klarar du det utan att du ramlar ner.
Okej, okay,
typ
vi går vidare.
Typ den chansen.
Absolut, absolut. Tack för den. Vi ska avrunda. Om inte du har några mer frågor kring mina fantastiska portföljer.
Nej, det har jag inte.
Så...
Men jag vill bara säga så här. Att det är allting vi har pratat om nu. Det är inga köpråd. Överhuvudtaget. Vad sa du? Bluff?
Bluff? Vi skojar bara. Vi har inte alls de här portföljerna.
Haha, vi har inga portföljer alls. nej, men det är inga rekommendationer. Man ska alltid göra sin egen analys. Det här är skitviktigt. Alltså, det är väldigt lätt att typ följa andra, hur folk gör. Och sen så kanske det går åt helvete. Och då är det inte vårt fel.
Nej, men visst kan man lyssna på andra.
Ja, definitivt.
Alltså jag tänker, vad är det du gör när du handlar ett investmentbolag och fonder?
Visst.
Alltså det är någon annan som förvaltar. Men
gör alltid din egen analys.
Ta alltid ditt egna beslut och kom inte och skyll på någon annan.
Det är jätteviktigt. Och också, jag tänker att vi får bjuda in någon. De här avsnitten tar lite längre tid att snacka om. Och vi känner oss lite så här, ja, men vi vill inte att det ska ta för lång tid. Vi vill hålla ner avsnitten. Jag skulle vilja bjuda in någon gäst där vi bara råsnackar aktier och fonder. Vi kanske ska hitta någon sån. Har ni något tips på någon person så får ni gärna komma med dem till oss. Skriv till oss. Annars får ni väldigt gärna mejla oss vad ni tycker om podden. På sparmakarna@gmail.com. Kom med råd vad vi kan snacka om och vad ni tycker och vad vi är dåliga på, bla bla bla. Och följ oss på Instagram där vi heter Sparmakarna.
Det låter som en bra idé.
Ja.
Vi säger tack så mycket för
hoppas
att ni har lyssnat.
Ni gillar det här.
Och ha en fin kväll eller dag eller morgon.
Ha en fin kväll, dag eller morgon.
Hej med er.
Eller natt kanske.
Eller natt.
Ha det bra.
Hej.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.